hej igen höll jag på att säga. Vi har funderat på liksom, hur länge kan vi hålla på? Finns det något och har vi något att prata om? Ja, och vi kom fram till att ja, vi kan alltid samtala. Det finns alltid någonting att prata kring, tankar, funderingar. Och varje gång vi har påbörjat en ny rubrik så har vi sagt att ja, men det här måste vi fortsätta med. Och det kommer vi att göra förr eller senare. Därmed inte sagt att de kommer i avsnitt som hänger ihop. Men idag nu så tänker vi påbörja kapitlet livslögner. Mm. Och där har jag blivit drabbad av en som jag ska berätta om sen. Mm. Kan du berätta vad kan livslögner göra med oss människor? I en familj till exempel. Du som träffar, om man får säga, drabbade eller utsatta så.
Ja, det... Det var inte så enkelt att svara på. Just nu så fick jag liksom inte fatt i något sådant jättetydligt exempel. Jag såg ju på TV igår en skådespelare där som berättade att när han var 30 år så fick han reda på att hans pappa inte var hans pappa. Och det är ju en livslögn. Han har levt i 30 år och mamma har inte sagt någonting förrän hans pappa som inte var pappa höll på att dö. Då fick han reda på det.
Och det kan ju låta banalt. Men av egen erfarenhet så vet jag vad det kan göra med en.
Ja, alltså det tilliten måste ju stukas, tänker jag.
Fullständigt.
Därför att någonstans så blir det ju att ärlighet är väl det som... Tillit bygger ju på att man litar på någon och att den är ärlig. Men någonstans så beror det ju lite på individ förstås. Men att det är något som händer där. Att det stukas till ordentligt.
Ja, på något sätt så beror det ju också för min del. Nu, jag pratar ur egen erfarenhet. Så beror det ju på den dubbelmoral också som... skapas i det här, för allt som görs för att hålla sanningen borta i ett sken utav att vara sanningsenlig, det blir ju alltså sväng höger och så pekar man till vänster. Det är så diametralt och olika budskap. Jag fick ju alltså i dryga 20-årsåldern veta att hon som var min moster var min syster. Och det var liksom ingen sån här distansrelation att hon bodde i södra Sverige och vi bodde i norra, utan vi bodde så att vi träffades ganska ofta. Men det var min moster. Och så blir man då informerad av, och då hela tillvaron föll, för det var inte bara jaha, ja, men vi tycker ju om varandra och vi trivs ju ihop och sådär. Utan det var allting som var runt omkring. Jag var då fostrad i se folk i ögonen, prata alltid sanning. Ligg inte med någon innan du är gift i princip. Och allting föll. Ett korthus rasade. Och att i det då börja bygga en... tillvaro, allt ifrågasätts ju. Samtidigt som att då är man vuxen och utåt sett ska kunna ta ansvar och vara den som... Så att det kan verkligen skada. Nu vet inte jag om det där programmet, om det framgick hur det hade påverkat honom, skådespelaren. Man kanske inte nämnde i detalj vad det gjorde.
Nej, 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 men att det självklart tar hårt på en på något vis ändå. Även om det gick att reparera, för han kunde ju träffa sin far, sin biologiska far, och bygga upp en relation där.
Jo, men jag känner... Ja, förlåt.
Nej, kör du. Därför att det är ju viktigt, tänker jag, där att och fortsätta och liksom... Minns du hur det var för dig där och då?
Nej, jag kan inte säga att jag minns. Jag kan, den här mostern, hon blev själv informerad när hon var 12 år.
Mm.
För det finns tydligen någon lag som säger att barnen har rätt att bestämma var de vill bo, hos vilken förälder och så vidare. Man har vissa rättigheter från 12 års ålder.
Mm.
Så hon hade fått blivit informerad av det. Och sen var det inte nog med det. Utan då framkom det ju så småningom då att det fanns en till som var helsyster med min moster. Och hon hade samma namn som jag har. Men hon var bortadopterad. Som nyfödd. Men min moster, hon var adopterad utav min mormor och morfar. Alltså det är så rubbat så att det är inte klokt. Och jag hade vid någon jul fått en bok i julklapp av min mormor som hette Min syster Agneta. Om det var någon sån där förtäckt sätt att försöka förklara och låta mig börja fundera. Men det väckte ju inga sådana tankar, för det fanns ju inte på kartan att jag skulle, att någon skulle ha ljugit för mig när man är fostrad i att tala sanning och vara, ja, så.
Hur kom det fram då?
Nej, det var i samband med att min moster hade ju själv upplevt, det var ju förnekelse, för att hon var ju förnekad så att säga. Och hon fick själv barn så småningom, och när den lögnen då skulle föras vidare till hennes barn, då fick hon nog. Det ville hon inte vara med om, utan då sa hon att nu räcker det.
Okej, okay, så nu, det var hon som...
Ja, hon bröt mönstret, vilket min mormor hade försökt och önskat få göra många gånger.
Okej.
Och det här förklarade ju också många utav de slitna diskussioner och smällande i dörrarna och åka iväg och men då berättade min mamma för mig och min bror då. Och till saken hör att min pappa då, min bror som min biologiska pappa, han hade ju erbjudit sig att adoptera henne, men det hade inte blivit så. Men då, nej, jag har liksom ingen minne. Det var ju då jag började må dåligt. Jag tappade fullständigt greppet i tillvaron. Så jag kan inte peka på att jag hade något minne. Jag var ju glada Karin i alla fall. Någonstans i andras ögon.
Men det blir någon slags diskrepans inuti dig.
Fullständigt.
Vis. Ja, ja.
Fullständigt.
Ja.
Men jag försöker ju se saker och ting. Jag känner en viss tacksamhet för detta dåliga mående under åren. För det har givit mig insikter samtidigt. Men ja, så. Men alltså, därför brukar jag säga, jag är verkligen en sån här hysterisk sanningssägare. Och mina barn, eller våra barn, de vet vad sanning innebär, kan jag säga. Inte under hot, utan under fakta. Vad saker och ting handlar om. Och att man lär sig hantera det. Men det kan verkligen skada. Och den dubbelmoral då, som det du berättar om skådespelaren som ställdes inför fakta. Det kan man kanske, kanske inte ska jämföra, men i och med att det var så mycket för min del inbäddat i så mycket, att det var inte bara föräldraskapet liksom som var ett annat, utan det var ett helt sätt att leva med normer och rätt och fel och etik och allt vad det var för någonting som fullständigt raserade. Om vi nu säger det här, det finns ett program i P1 som heter Familjehemlighet. Jag brukar lyssna på det. Och där är det sån här stories. Men har du haft besök av, söker sig folk som blir ställda inför fakta i såna här sammanhang? Söker de hjälp för att hitta förklaringar eller hitta ett sätt att hantera sin tillvaro på? Kommer de till er så att säga?
Det kan de säkert göra. Men jag försöker gå igenom, träffa en väldig massa olika människor, men jag har nog inte stött på det så.
Nej, det kanske är liksom en hemlighet som man... Det här är första gången jag pratar så pass öppet om det. För det är nog något... Ja, fast samtidigt så vet jag att uppstår frågan så drar jag mig inte en sekund för att tala om hur det är så. Men det kan ju ligga i sakens natur också att man på något sätt... för livslögnen vidare genom att inte nämna det. Men då uppmanar jag här och nu alla lögner, för att skydda någonting så, eller något som...
Kan man tänka att livslögner också kan vara att man skyddar en person på något vis med, alltså att en familj har en livslögn där en person, en förälder kanske har rätt så besvärliga alkoholproblem eller en aggressivitet som inte är normal här, och att man på något vis inte kan se det för vad det är, utan man skyddar den. Man låter liksom familjen lever i en livslögn, att man skyddar den här personen. Det kan ju också vara en typ av livslögn, att man inte vågar se det för vad det är och våga sätta ord på för vad det är.
Men det gör man väl i någon slags kärleksförklaring, en omsorg, att man vill den andra väl genom att skydda den.
Eller rädsla.
Eller rädsla, ja.
Ja. För det kan också vara att man är rädd för att punktera den här familjehemligheten. Eller...
det är sant. Mm. Det kan ju slå ut som att... Det har jag faktiskt funderat på i en förändrat rollbeteende i en alkoholistfamilj. När alkoholisten blir nykter, men herregud, hur beter sig frun då? Vem ska hon skydda? Ja, typ. Det finns olika motiveringar till varför man finns där i sin omsorg. Alltså det här, man ska inte gradera kanske, men...
Fast jag tänker också något som har varit, har två sådana här situationer kanske i mitt liv som har varit rätt så turbulenta. En kan jag vänta med, men jag växte ju upp i pingstkyrkan så här hårt hållen.
Och, glatt men hårt? Eller?
Nej, inte alls glatt tyckte jag det var. Men en slags rädsla. Och när jag började liksom och inte få ihop beteendet med budskapet och också ifrågasätta budskapet ibland. Det här straffande budskapet ifrågasatte jag, och kärleksbudskapet kunde jag inte se hur det... praktiserades.
Får jag fråga en sak? Mm. Ifrågasatte, var det samma sak som att du funderade på dig själv eller ställde du frågan till någon?
Nej, jag frågade inte någon utan nej, det var inuti mig.
Ja, just det. Okay.
Och då blir ju det på något vis att hela min uppväxt och min livs blir ju på något vis, ska jag tro på det här? Nej. Mm. Nej, jag får inte ihop det här. Mm. Och det där var en lång process med att bråka med mig själv och var vilse liksom i hela tillvaron. För, och det där är svårt att förklara för någon som inte har varit inne i något sånt där system där... Jag trodde ju på allvar att om jag gick på bio där och då och Jesus kom så skulle jag hamna i helvetet.
Ja, du förstår.
Det låter ju inte klokt nu när jag liksom sitter och säger det. Mm. Men det är svårt att förstå att det var så präglat av synd. Och att om man var syndig så hamnade man inte rätt. Och det där blir ju, det är ju på något vis som en livsuppfattning som man börjar ifrågasätta. Mm, och då, där, det kan ju tangera en livslögn.
Absolut,
eller vad man nu ska kalla det för.
Absolut.
Men som är befriande när man kommer ur. Men det var en lång process med mycket ångest och obehag att brottas med.
Men där är där önskar man ju då om man säger att ta sig ur den, att det också samtidigt resulterar i att man når varandra om det inom en familj till exempel. Vad är det för det är inom alla religioner att håller man sig inte till normer och regler och så blir man utesluten och allt vad det är för någonting. Men när man ifrågasätter och tar avstånd ändå blir respekterad utifrån det och att man når varandra och respekterar varandra för varandras olika åsikter och ställningstaganden. Mm. Men då fyller det ju ett syfte på något sätt. Mm. Om man kan uttrycka det så.
Mm.
Men det här att konsekvenserna blir uteslutning, avståndstagande, allt det här.
Att man precis, man tror fel blir där i den miljön.
I budskap som egentligen handlar om att värna och vara rädda om varandra. Jag vet inte om jag har nämnt för dig eller om det var under de tidigare avsnitten att jag tog med mig från en period när jag bodde i Italien begreppet idag så slänger man ju sig jag älskar dig, hej då, puss puss, jag älskar dig. Att man på italienska säger ti voglio bene, jag vill dig väl. Och det tycker jag är, så har jag sagt det till dig tidigare?
Kanske någon gång, men jag tycker väldigt mycket om det. För det brukar jag också säga när jag jobbar. Att hur får man fatt i mötet att jag vill dig väl? För det signalerar någon slags...
trygghet.
Inställning här till.
Jag är här för din skull.
Ja, exakt. Den är fin. Ja.
Den
och respektfull. Verkligen.
Eller hur?
Ja.
Och det är ingenting som bara halkar ur en, utan det kräver en eftertanke innan man uttrycker det på något sätt. Det här med Ja, mm. Nej, men alltså livslögner, man kanske skulle börja med, det ska jag faktiskt göra nu, medan vi sitter här.
Mm.
Ska jag googla på begreppet livslögner, så kan väl du prata hitta på och säga något.
Ja, nej, men en annan sån här, som inte i livslögnen så som det är, men som det är ju när man blir sviken. Man tror att, mm. att livet ska vara på ett visst vis, men det uppdagas att en person ljuger. Det är ju en slags livslögn det med. Och där tilliten stukas totalt egentligen. Det har jag också varit med om senare i livet. Och det sätter sina spår och bygga upp den där tilliten igen.
Eller hur?
Mm, när det gäller nära relation. Mm.
Ja, där en total tillit har funnits. Eller, ja.
Det har byggt på det i alla fall. Ja. Mm.
Då är det, nu ska vi se här, nu är jag inne på Wikipedia. Ska vi trycka där och se var jag hamnar. Livslögn kallas en föreställning som en person har om den inte stämmer med verkligheten, men ändå djupt påverkar hur personen lever sitt liv. Ordet har norskt ursprung och användes av författaren Ibsen i dramat Vildanden. Ja, men just det där om en föreställning som en person har om den inte stämmer med verkligheten. Och det är ju faktiskt riktigt otäckt att leva i en sån miljö eller atmosfär eller... Ja, det är verkligen just det här.
Mm.
Pekar till höger och säger sväng vänster.
Och att man kanske läser av subtila signaler med förstås. Som är det som är det. Man lever i
en lögn,
därför att verkligheten är annorlunda och det är den som lyser igenom då och då subtilt, men man kan ju inte sätta ord på det själv ju.
Nej, för det är ens egen verklighetsuppfattning.
Ja.
Så, men här ser man ju också vikten då utav samtalet. Men vilket i sin tur då förutsätter att man
vågar.
Är
upp...
Ja,
att
precis.
Man vågar vara ärlig. Ja. Någonstans är det väl det många gånger bottnar ner till. En slags ärlighet.
Ja. Jag kan ju bara konstatera någonstans, jag tror vi har pratat om det tidigare också. Eller om jag bara har tänkt tanken. Vilket ansvar vuxenvärlden har och vilket ansvar föräldrar har. Som är med och formar från början. Faktiskt. Vi kan inte lägga över ansvar på allt och alla andra. Utan som föräldrar har vi gjort ett val. Och har ett ansvar att börja forma. Och finnas där. Och göra allt man kan för att en livslögn inte ska få fäste. Det här väcker mer sådär som man inåtvända tankar, känner jag.
Men har du liksom kunnat göra lemonad av citronerna, brukar jag tänka för egen del här.
Och blivit sur?
Nej, men att man drar ut någonting av det man har varit med om och lär sig någonting utav det.
Ja, ett jätteläckert sätt att och dra över det på, att ha sig med sig.
Ja, aha, exakt. För någonstans, man kan ju aldrig få det ogjort.
Nej,
det är
precis.
Ju lite det som är, det är en väldig acceptansresa man står inför när man är med om saker här, som alla människor är, tror jag, men,
ja,
men just sådana här som präglar en på, lite mer på djupet, att hur kan man också acceptera det, men också
göra
vad får jag med, vad får jag med mig av det?
Mm. Mm. Så. Jag kan ju idag säga, det brukar jag säga till Gunnar också, att hur jobbigt det än har varit och kan komma och slänga denna idag, än idag, så är jag tacksam för det har gett mig så mycket för övrigt. Och då är man ju tillbaks till det här som den som verkligen har varit prövad i sjukdom och har blivit frisk uppskattar livet på ett helt annat sätt. Jag hörde ett citat av en synskadad, helt blind person som menar att jag ser mer nu än innan. Jag ser mer nu sen jag blev blind. Jag menar, det finns, vi blundar också för mycket som faktiskt kan ge stor mening åt livet. Enkla saker. Men för min del har det blivit, och det får jag tillbaks idag, i och med att vi har varit så överens om att barnen ska lära sig. Ja, det är så självklart. Man ljuger inte. Är det obehagliga sanningar, ta dem och möt dem eller hantera det på något sätt. Och det känns skönt idag någonstans när man ser hur de fungerar ute i den värld de befinner sig i. Men samtidigt kan jag ju säga att det är ingenting man önskar andra att må så illa i lögner runt omkring en. Men det tror jag, jag tror det är så med det mesta faktiskt, att man kan dra ut det gottaste som går.
Jag tycker om det där, make lemonade out of lemons. Det är någonting med att det är både och. Det är en acceptans för att det här är surt. Det är jag vill egentligen inte att det ska vara så här, och det är så här, och jag måste förlika mig med det. Och kan jag dra någon lärdom utav det?
Just det.
Det blir både och, som jag tror många gånger är hjälpsamt i livet.
Och där är det väl liknelsen just med citronen, för det var ju den associationen jag gjorde när du sa det där med surheten. Men om man nu ska använda hela frukten eller grönsaken eller gulsaken och få till det på något sätt, så använder vi ju även skalet i form av zest idag och lyfter den mat och det vi ska äta. Så liksom använd hela citronen, ta ut allt det gottaste i ren symbolik då med
ja, precis,
eller hur?
Inte bara lemonad utan
man piffa upp det med lite zest där på slutet. Ja, det är faktiskt gott. Ja du Karin, vi kommer att sitta här tills vi är 105 år och prata.
Oj, oj, oj.
Och då det finns en hel del att surra kring, som sagt. Men nu stänger vi för idag. Och ser fram emot nästa gång vi får sitta här och surra. Med Lovis snarkande på filten.
Ja, hon ligger så fint här.
Och ut, alltså det är bara, dels vill man bara blunda.
Ja, jag vill inte gå ut till bilen nu.
Nej, vi har ett övernattningsrum. Nej, jag förstår alltså, och det ska bli värre. Men väder, det kan vi prata i ett annat program. Vi kan hänvisa till SMHI och så. Vi håller oss till samtalet kring att vara.
Ja.
Tack och hej!
Hej, hej!